Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Lasse den här veckan när Rickard är upptagen med svärföräldrarna, tror jag, något sånt där var det, Lasse,
ja? Ja, jag fattar som så. Ja, perfekt anledning att slippa svärföräldrarna ett par timmar är ju att säga att man måste spela in podd. Alltså andra jobb kan de inte frågasätta. Nej, men han kanske inte jobbar, så de kommer med sötebröd och sånt och då sitter han ju där med dreglande mun, Rickard, och bara stoppar i sig finska pinnar och Mozartkulor och allt vad det heter.
Det är sant. Han kanske inte hade imponerat på svärmor och svärfar där om han hade sagt att han ska gå och jobba nu, så går han in i garderoben och sätter sig där inne igen och halvtimme.
Just det. Nej, det är sant. Nej, det kanske var han är värd att stå över ett avsnitt, tycker jag.
Ja, det kan han väl få göra. Det kan han väl få göra. Ja, men vi sa ju det förra veckan, vi ska ju ta ut en liten försvarselva den här veckan. Och sen så ska vi såklart kolla lite grann på matcher och sånt där, både som har spelats och framåt. Men det får väl räcka gott kanske för den här avsnittet. Och så möts ju faktiskt ditt och mitt lag den här veckan, Lasse. Kanske blir roligare för dig än för mig, men spela på Thursday Night Football, Seahawks och Cowboys.
Börjar du redan med de här jinxarna och säga att det är roligare för dig och så? Det där går jag inte på. Den fällan går jag inte ner i längre.
Ja, det är sånt där jag har lärt mig från Rickard.
Föds man till om man är Raiders-supporter och gå in med den inställningen.
Ja, men vi har ju också en nyhet också. Vi kan väl börja med den kanske. Vi har ju faktiskt en coach som har fått sparken. En till, Panthers, som har gått som motsats till tåget kanske den här säsongen. Torskat stort sett allting. Sparka Frank Reich. Och då blev det direkt sagt att Chris Tabor, special teams coachen, och gamla Jim Caldwell där, som har varit någon form av rådgivande roll, ska ta över. Och då valde de att sparka OC:n och QB-coachen Staley och McCown där också. Så lite förändringar i Panthers.
Ja, det kan inte vara så vanligt, eller kanske man inte hör bara att de sådär interim-coacherna går in sen och sparkar av ett par coacher till. Det hör man inte så ofta.
Nej, höga på makten direkt där. Han är inte stått några timmar där innan man börjar sparka folk.
Ja, nej, det var... Jag tycker ändå det var lite överraskande att det skedde så här tidigt. Det var väl ingen hemlighet att det var under ombyggnad det projektet. Sen att sett så här dåligt ut, det är såklart kanske man inte hade väntat sig, men jag måste säga att det är lite överraskande.
Ja visst, de är 1-10, såklart det kanske inte kunde ha gått så mycket sämre än vad det har gjort, men ja, nej, det gick väldigt väldigt fort. Jag vet inte vad man hade för förväntningar,
men tror du, eller men jag tänker att det är lite skönare att ligga 1-10 och veta att ja, men vi väljer nummer 1 i draften nästa år. Och så sen gör man inte det för att det tradade man bort. Så det är Bear som sitter med det valet. Nu vet jag inte huruvida det är rätt coach eller inte, han skulle bli sparkad eller inte. Men tror du sån grej kan påverka något? Det finns ju ingen liksom uppsida på att vara sämst i NFL för dem som det brukar göra.
Nej, alltså klart de får ju höga val med sina andra draftval såklart.
Men, ah, jo,
men det är ju lite skillnad på första valet och typ 33:e valet såklart.
Ja, precis.
Nej, det är ju segt. Jag vet inte hur enkelt det kommer vara att rekrytera en ny coach heller. Det är klart man har man har en ung spännande QB får man väl säga. Bryce Young har väl fortfarande en del att bevisa såklart. Men han har ju inte sett kattpiss ut i alla fall. Så att man kan kanske inte riktigt säga att det är hans fel att de är 1-10 rookien där.
Nej,
så att det är väl lite intressant av den anledningen. Men ja, det kanske inte är det mest intressanta HC-jobbet som kommer att vara tillgängligt. Och dessutom så pratades det lite grann om David Tepper där, ägaren som är relativt ny ägare, har ju Ja, han har blivit gjort sig lite känd för att vara nere och peta lite grann i detaljerna, så han tweetar om att han hade liksom, ja men du vet, sagt till tidigare coacher att de ska installera något särskilt spel och sånt där som han har sett på tv någon gång och såna här saker. Så han verkar ju vara lite nere och peta, och det är kanske inte heller något som man tycker är jättebra om man är en erfaren coach i alla fall, att ha en sån ägare som är både kanske då lite dåligt tålamod, men också kanske lägger sig i ganska mycket i saker som, ja, jag tänker att David Tepper är ju ingen expert på det där.
Nej, men så är det såklart.
Så vi får väl se lite grann
Ja,
vad Panthers
får
lyckas
se
rekrytera.
vart det bär an.
Exakt. Och den här säsongen är ju slut för dem, mer eller mer, mindre, så att det finns väl inte så mycket mer att göra förutom att kanske fortsätta se lite utveckling på de här unga spelarna då.
Ja, men precis. Det finns ju ändå en del, alltså det är ju inte bara Kuben som är ung och ny. Alltså, de har ändå relativt unga försvarsspelare som är jäkligt lovande och redan bra. Så att, jag vet inte, det känns som det inte är omöjligt att vända på den skutan trots allt.
Nej, nej. Vi får se om de börjar rekrytera direkt eller om de väntar lite. Det brukar ju vara så att man kanske vill ha någon coach från något av de lagen som fortfarande är med och tävlar lite grann. Så att det är svårt att rycka någon redan nu. Så att det kommer säkert ta ett tag innan vi får något nytt namn på plats där. Om vi ska hoppa lite och prata lite om veckans matcher som spelades innan vi kommer in på våra försvarsspelare där, Lasse. Jag tycker kanske att vi kan börja direkt med den här Bills-Eagles-matchen. Det var ju en lång vecka, mycket matcher pratade vi om förra veckan. Du hade ju dessutom en stor college-helg här, men det var ju också Thanksgiving football, det var ju Black Friday football, sen college-fotbollen på lördag och sen en hel söndag full med matcher. Så det var ju väldigt mycket matcher den här veckan som man kunde titta på om man var sugen, och jag tror att både du och jag har sett en hel del. Men den här Bills-Eagles-matchen var väl kanske den som blev den stora snackisen. Den var ju upphypad på förhand. Vi sa att Bills nog skulle kunna ha en chans att klara Eagles-laget. De har ändå höga höjder, pratade vi om förra veckan. Och det blev ju en av årets bästa matcher, om inte den bästa till och med, som var intressant på många sätt. Den slutade ju 34-37 till Eagles på övertid, mitt i natten där på natten till måndag. Och Bills var ju totalt överlägsna i första halvlek. Det var verkligen ett lag på plan, men man lyckades kanske inte riktigt dra ifrån poängmässigt. Och man gick ju till halvlek, halvtid i alla fall, med 17-7. Och det var ju i alla fall så man hade en liten kudde. Men sen i andra halvlek så kom ju Eagles igång lite grann och Bills försvar kanske framför allt började spela lite sämre. Och sen så gick ju matchen hela vägen in, så att Bills hade en ledning i slutet, men Eagles skulle driva då för antingen vinst eller kvittering och ta den till övertid. Är ganska slarviga, det är bland annat två false starts på Kelsey-centern där, veteranen, väldigt okaraktäristiskt i ett väldigt avgörande läge, som gör att Jake Elliott där, kicken, får försöka ett väldigt, väldigt långt field goal i regnet där, som han trycker in från 59 yards, tror jag det var. Och det tänkte man ju att det här sätter han ju aldrig. Men det gjorde han. Kyligt nog har ju varit otroligt bra i de här avgörande och långa field goalsen, Eagles kicker där, och tar den till övertid då. Och där lyckas man stoppa Bills och sen driva ner och vinna. Så ett väldigt intressant match på många sätt. Man kan ju säga att det är Phillies i drives där i andra halvlek, apropå att Bills försvar vek ner sig lite grann, så hade de ju började andra halvlek med en three and out. Man kan ju säga i den här matchen så hade ju Eagles antingen, deras drives var antingen liksom three and out, eller så gjorde de touchdown eller field goal på sina drives. Men de hade ju sen tre raka touchdowns-drives. Sen hade de en punt, sen hade de den här field goal-driven och sen hade de en touchdown-drive direkt på övertid. Så att man gjorde ju nästan touchdown på varenda drive i andra halvlek. Och då gick det ju inte för Bills riktigt att hålla emot efter det.
Nej, jag får ju säga att jag inte sett den här matchen. Det blev så mycket fotboll så att jag förstod att den skulle vara bra och jag hörde efter att den skulle vara bra. Men jag har inte sett den. Jag har sett lite highlights från den så att jag kanske inte kan flika in så mycket mer än att ja, än en gång har Rygel som är marginalerna på sin sida. Och det är såklart att det inte bara är tur, men jag är nog lite orolig liksom att någon gång vänder ju det här. Tur eller inte tur att stolpe ut eller stolpe in för att använda en annan sportreferens där. Så att ja, man dansar lite på den här linan lite väl mycket nu alltså. Så att klart man inte ska må dåligt och vara Eagles-fans och ligga med det i facit där, men lite oro kan nog smyga sig på ändå.
Ja, nej, men visst, det är ju lite sådär, de är ju lite hackigare, lite sådär perioder där de inte spelar så bra och sen perioder där de ser riktigt, riktigt bra ut. Och så den här matchen var ju verkligen en sån match. Och typiskt också för Bills kanske, som gör offensivt, så gör de ju nära på en perfekt match. Och Josh Allen som hade en interception där i andra halvlek, men förutom det så spelade han ju en jätte, jätte, jättebra match och såg ut som Josh Allen kan göra när han är allra bäst, nästan totalt ostoppbar. Men trots det så lyckades man ändå inte ta den här matchen, och det var ju jätteviktig för Bills. Den var ju inte så viktig för Eagles, men för Bills var den ju extremt viktig. De sitter ju en väldigt svettig sits här nu när de har tuffa matcher mot Cowboys och Chiefs här, där man egentligen behöver vinna minst en av dem för att kunna ta sig till slutspel, eller i alla fall ha en rimlig chans att ta sig till slutspel. Så väldigt, väldigt tufft resultat för Bill såklart. Och man tänker ju också när de har den här långa field goalet där för att möjligtvis kvittera och ta den till övertid, så tänker man att det här är ju väldigt liten chans att han får in. Men sen så sätter han den, och sen fick de lite kritik för att de var lite konservativa, för de fick ju tillbaka bollen där och hade en timeout och 20-25 sekunder någonstans och hade ändå chansen att liksom driva, men spelade det ganska konservativt. Och så kan man ju också ifrågasätta varför de använde en av sina timeouts där till att icea kicken innan han skulle kicka den. Jag vet inte vad det ska vara bra för. Annars hade man ju haft två timeouts och chansen att driva för ett field goal. Så det var ju, det tycker jag man kan diskutera, att de inte försökte ta den chansen där, men man var väl lite halvt chockade att Eagles lyckades få den här matchen till övertid.
Ja, jag får lätt att man ser om den här, eller se den här nu. Blir ju sugen. Den låter ju
Ja, nej, men den var
fantastisk.
bra, den var riktigt bra. Och viktig som sagt, framförallt för Bills då, även fast det inte gick deras väg den här gången. Men väldigt underhållande match, och Hurts är ju riktigt, riktigt bra i andra halvlek, och är ju liksom på den här Josh Allen ostoppbara nivån, trots att han såg, och på passningsspelet som helhet, anfallet som helhet i Philadelphia, såg ju riktigt skakigt ut första halvleken.
Ja, vi ska prata lite om Eagles när det kommer till nästa vecka eller helgens matcher också. Så kan djupdyka mer in i det då tänkte jag. Vad fanns det mer där? Jag såg, ska jag komma ihåg vad jag såg, den här tidiga första matchen ute tyckte jag var bra. Packers Lions där på Thanksgiving, torsdagen där med när Green Bay tar sin andra raka match och slutspelståget har ju faktiskt inte gått för Packers. Och det jag tycker var kul att se, jag har ju ingen häst i det här, men jag tyckte det var kul att se Jordan Love. Jag tyckte han såg riktigt jäkla bra ut. Kanske hans bästa match hittills, jag har inte sett all Packers än, men spred bollarna jättefint i många olika receivers. Det tycker jag han har gjort stundtals. Han har inte den där bara go-to-receiven, vilket är, tycker jag, är en styrka. Så Packers offensiv, och då tycker jag ändå att man har tappat en del i springspelet. Man borde kunna kräma ut mer där. Så tyckte det var alltså en välspelad match. Tycker också Lions offensiv och Goff var bra. Kanske att Lions försvar var tillbaka lite gamla vanor här och fick inte på något särskilt hårt tryck på Jordan Love som man borde kanske få med tanke på att Packers linje borde vara lite mer stuka. Jag tycker Packers linje gjorde en bra match där. Så, ja, det var en fin match, en bra start liksom på hela helgen som var.
Nej, men jag håller med. Och som du säger, blockeringen hos Packers, passblockeringen framför allt, springspelet som du säger, fortfarande lite hackigt utan Jones här. Men Love såg ju ja, riktigt, riktigt bra ut. Riktigt bra ut.
Mm.
Och hade ju några fina spel där han liksom flydde fickan och hittade spelare. Han hade några sådana här sidoarmskast. Och, nej, han såg riktigt vass ut faktiskt i den här matchen. Så att, imponerande. Och han har ju haft några sådana här matcher när han spelar riktigt bra. Så att, det känns som att det inte är helt hopplöst att han kanske kan vara svaret på något sätt för Packers där framåt.
Nej, och nu vill jag inte ha Green Bay för ett slutspel, och det är ju av rena egoistiska skäl, för att det är ett lag som Cowboys aldrig kan lyckas slå. Oavsett vilken läge Green Bay är, så förlorar alltid Cowboys mot dem. Men det är ju lite roligare alltså, med som de här lagen som ändå, det finns en chans här helt plötsligt för Packers att ta sig ett slutspel. Och de ska ju vara med i snacket, trots att jag helst ser att de faller på mållinjen, så vill jag ju ha med ett relevant Packers i november.
Ja, visst. Ja, nej, och det är ju ett ganska roligt lag också, tycker jag, Packers. De har en del intressanta, kul spelare. De här andra matcherna där på Thanksgiving-helgen och Black Friday-fotbollen blev kanske inte så superjämna. Cowboys demolerade ju Commanders med 45-10. Mm. 49ers spöade Seahawks med enkelhet 31-13, och Dolphins gjorde detsamma med Jets där, som slutade 34-13. De bland annat hade en intressant Hail Mary pick six på Jets, klassisk Jets-spel som man kan sätta ner i historieböckerna någonstans.
Mm. Ja, det gick inte så bra för Jets med ny QB in heller.
Var inte frälsaren där, Tim Boyle.
Men gick det bra för en Jets-QB egentligen senast? Var det Mark Sanchez eller?
Ja, var han, kan det vara så länge sedan? Ja, det kanske det var. Ja, nej, de har inte haft riktigt medvind på den positionen.
Nej, kanske kan vara så att det kanske inte är QB:n så mycket fel, utan det är hur man hanterar den situationen i Jets organisation. Lite rannsakande möjligtvis. Men jag kan stanna upp på det. Jag kollar faktiskt Steelers Bengals. Mest för att de är goda de matcherna. Men lite nyfiken att se både då Bengals utan Joe Burrow och Steelers med en ny offensiv koordinator. Och tyckte det var roligt att se båda delarna av det jag var nyfiken på. Tydligt förbättrad offensiv i Steelers. Ska inte säga att de kom ut med en bländande offensiv, men över 400 yards. Det vad heter han? Mike Sullivan, va, som har gått in och tagit playcallingen där. Picket blev inte en Mahomes över en natt, men han steppade upp tycker jag och gjorde mycket bra. Han och Freiermuth tar ändan och hittar varandra väldigt fint, så tyckte han. Kändes lite mer trygg här i den här matchen. Det ledde ju sin tur till att både Harris och vad heter den andra runningbacken, Warren, va? Att de sprang betydligt enklare, för det har också sett lite trevande ut det springspelet. Men nu när Pickett kom igång och fick lite luft under sina vingar, så släppte det också för Harris och Warren, så att är någon så bra bedrövliga red som fortfarande stilar, men ett stort steg åt rätt riktning tycker jag det var, vilket måste kännas skönt för dem. Och så tyckte jag tyckte quarterbacken då, Brownie, som kom in i Bengals, gjorde det jättebra också. Fick också jättemycket ansvar direkt. Jag tänkte att nu kommer Bengals springa, men bara gjorde de inte, kanske för att de hamnade lite underläge, men med tanke på att man har en sån här TJ Watt som kommer flåsande varenda jäkla spel mot den, så tyckte jag Browning absolut inte gjorde det bort så, och såg riktigt fin ut för Bengals också.
Jag läste någonstans att det var i över 50 matcher sedan Steelers hade över 400 yards. Så att det blev ju lite effekt där på nya osen direkt. Men sen gjorde de ju bara 16 poäng i slutändan, som du säger.
Ja,
men
de var ju jätteproblem med Redsona då.
Ja, men det är ändå, som du säger, ett steg i rätt riktning, får man säga.
Ja, verkligen.
Vad har vi med dig? Jag såg den här Jaguars-Texans-matchen som kändes lite spännande på förhand. Och den var väl ganska bra, tycker jag. Det blev ju också väldigt jämnt. Texans försökte ju kvittera med ett långt field goal där också, som blev en sån här doink rätt i målstolpen. Närmare kan man kanske inte komma. Och det var ju också en riktigt lång rackare. Jag kommer inte exakt ihåg vilken yard det var, men det var Det var långt ifrån i alla fall. Och de har ju en ganska oprövad kicker där i Texas. Så jag tyckte ändå att det var ett fullgott försök från den killen. Även fast den inte satt där. Och i övrigt så var det ju bra quarterback-spel i den här matchen. Trevor Lawrence kanske gjorde en av sina bättre matcher än så länge. Fortfarande liksom lite av det där som Rickard brukar prata om, som är sån kritiker till Lawrence där. Att ibland tar det lite lång tid. Spelen är liksom, han är bara en halv touch sekund för sent eller lägger bollen lite bakom så att liksom försvararna får chansen att gå upp och bryta dem. Men när han har lite mer tid och har lite mer enkla reads så där, då är han ju fortfarande väldigt bra på att lägga de här bollarna precis där han vill ha dem liksom. Sen var det ju mycket snack om domarna i den matchen också. Det var ett gäng tveksamma domslut. Jaguars hade ju en interception bland annat där det var en ganska tydlig holding på deras tight end,
ja,
Engram där, som ja, den syntes ju från långt håll att det var en holding, och annars hade det inte blivit en interception. Så att det hade ju Texans lite tur med sig. Men sen så var det lite taskiga domslut åt andra hållet också sen. Så att domarna kanske tog lite för mycket fokus på sig i den där matchen. Man ska väl nämna Josh Allen också, som hade en stor match för Jaguars och var en stor anledning till att de ändå kunde vinna den där tajta i slutändan.
Mm. Ja, men det är precis så att det är mer spännande än på länge tycker jag. Och jag sappade faktiskt, jag vet inte varför, kanske för att det var, orkar inte leta efter match, men jag kollade också på Colts Buccaneers. Mest kanske för att jag var lite nyfiken på Colts ändå. Det pratas inte så jättemycket om Colts, och när det pratas om Colts i år så är det att aha, de släppte linebacken där, ah, det är nu, och Richardson är skadad. Den har varit lite negativ betoning på Colts, men nu med den här vinsten då mot Buccaneers så har man tre raka vinster, och man är med i allra högsta glad och slåss om en wildcard-plats och fortfarande utmanar Jaguars i AFC South. Så jag tycker liksom Jaguars och Texans ska det pratas om en del med all rätt. De håller på med jättefina säsonger, men Colts ligger där och smyger också. Tre raka vinster och det är inte så att allt klickar. Nu blir Jonathan Taylor, running backen, skadad och borta till en vecka, men Zach Moss gjorde det ju bra innan han var borta och jag tycker det är spännande, för Pittman är också ett tydligt bra vapen, wide receiver där. Minshew tycker jag gör ju ingen jättematch, men man hittar honom bra, så att lite så här hallå sig upp för Indianapolis Colts.
Ja, men visst. Jag tycker man kan nämna Broncos vann ju över Browns också. Broncos är ju på något typ av segertåg här nu. Är uppe på 6-5. Försöker snå åt sig en slutspelsplats. Ganska liksom clean match kanske från Wilson här, men knappast så att han dominerade. Slutade med 130 yards eller någonting. Man vinner ju den där mycket för att försvaret också stänger ner Browns ganska hårt. Man vinner ju tydligt i slutändan.
Ja, och alltså stänga ner Browns offensiv här nu, det är inte kanske det tuffaste just nu, men jag är mer imponerad av hur offensiven ändå, när som du säger, Russell Wilson var inte så där superbra den här matchen, men man lyckas ändå ganska enkelt sätta upp mycket poäng på det här försvaret som har varit ett av NFLs bästa. Så att Broncos som har utmanat om slutspelsplats, absolut, jag börjar mer och mer tro att de tar det.
Mm. Ja, men visst. Vi har satt sitt bra läge nu.
Mm.
Ja, jag vet inte om det är något mer man ska nämna. Hade ju en stor match från Karen Williams i Rams där, som hade över 200 yards för dem när de utklassade Cardinals. Imponerande.
Ja, det är alla matcher smälter ihop i mitt huvud här och college matcher alltså, så jag kommer inte ihåg. Så bra ut ett tag för Raiders innan det inte så bra ut. Det var också en skarp analys mot deras match mot Chiefs. Tänkte man, ja, kan de putta dit Chiefs där? Nej, kunde de inte.
Nej, höll inte hela vägen riktigt. Jag kan ju nämna att Mac Jones blev bänkad för fjärde gången i år för Patriots.
Är Patriots
atletisk säsong.
Är det sämsta laget i NFL? Alltså, nu har vi pratat om Carolina Panthers som har en vinst och Patriots har två. Men om du sätter Patriots och Panthers på en neutral plan just nu, vilka hade du tippat på?
Ja, Ja, jag kanske tippat Panthers faktiskt. Ja, nej,
Ja,
det är
alltså
jämnt
det är
alltså.
så uddlöst i Patriots alltså. Det är så tråkigt och trött och allting. Och jag vet inte. Jag ser fortfarande grejer med Jones spel som jag tycker ser ganska bra ut. Men han är ju inte bra just nu. Det går inte. Men ändå så fasen. Ja, fan stackars Mac Jones på något sätt.
Ja, han har ändå fått ganska mycket
Ja.
tid nu, så att det, liksom, han kan inte,
Ja, det
det kan man
har
inte
han. Så att
klaga på. Han har ju fått mycket
egentligen.
matcher liksom, men...
Nej. Det har han. Ja, det är inte bra uppe i Boston. Så är det ju.
Nej, så är det ju verkligen. Ja, men ska vi nöja oss där med recapen och hoppa in och snacka lite av lite försvarsspelare?
Ja, absolut. Hur modernt har du ställt upp ditt lag?
Ja, men hyfsat modernt om man tänker att jag har
Aha.
fem DBs och
Bibis.
två
Ja, jag med.
linebackers.
Ja, fan vad mäktigt att vara moderna med.
Ja, verkligen.
Ska vi börja med en fyrfront har du då? Två edge och två interior linemen sa du antar jag, eller?
Exakt, det har jag.
Ska vi börja lite som vi gjorde på offensiven? Vi börjar på insidan. Vad har du för två interior linemen? Alltså D-tackle som vi vill kalla dem så.
Ja, men jag tog lite olika liksom, stil på dem ändå. Ja, inte för att det var något måste på något sätt, men det kändes rätt ändå att lyfta lite olika sorters spelare. Jag tog med Chris Jones i Chiefs, som jag tycker alltid är bra. Liksom. Han gör väl inte en bättre säsong än han brukar kanske, men han är ändå liksom en konsekvent hög nivå. Och sen så slängde jag in Quinnen Williams i Jets där, som är lite mer av den här springspelsstopparen kanske. Så det är, om Jones är den lite mer attackerande sack defensive tacken.
Ja, jag är också Michael Charles. Jag var lite tveksam. Han var min så för att det här har varit kul. Jag var lite sugen på att en Jalen Carter i Eagles
Ja, men visst, det hade
redan
inte varit
nu
dumt.
för att han är så jäkla bra. Så att, men det föll på Chris Johnson då. Sen så trots att de har en dålig säsong så är jag ju oerhört svag för Dexter Lawrence i Giants. Och jag tycker han är bra även i år. Så att han var den första jag printade ner. Jag gillar honom så in i helsike, Dexter Lawrence. Så ja, man kan säkert hitta tre, fyra andra här. Alltså, så Aaron Donald är fortfarande bra. Det pratas
Ja,
ingenting
visst.
om Aaron Donald längre. Han är ju skitbra. Han kunde lika väl sitta här också. Men det känns som vi har nött honom ett par år här nu. Och lite som med Chris Jones också. Men det föll på de två
Nej,
ändå.
men det, jag tyckte det är bra.
På
Lawrence är ju grym
Edge.
med.
Ja. Edge, här är det svårt alltså, för det är sjukt många bra edge i år. Det kanske inte alltid är, men det känns speciellt bra i år. Så jag kan ju börja med min liksom bias att jag tar Micah Parsons här. För att han är så bra överallting. Han kan falla ner, han kan gå in i mitten, han kan stå upp som linebacker. Du måste ha honom på planen och sätta dig här. Du får offra någon av de här andra. Tycker också en det är kul att mäta hur många sacks en spelare har på en säsong. Parson tar sina sacks. Men en statistik som jag tycker borde pratas mer om är pressure. Jag fattar inte att inte det är mer liksom, fokus på det, för där är han ju helt suverän. Han pressar ju kuben egentligen på varje spel. Och det är några sådana som alltid ligger högt upp i pressure. Och då får man ju oftast en del sacks också såklart. Ja, han är dominant. Så han blev det lite hemmavald där för mig. Och sen stod det var jättesvårt, men jag tar ju då, för att jag kan inte lämna Miles Garrett borta från den här. Så att 10 watt skulle jag kunna ta som alltså bara en rusha QB-specialist. Jag kunde ta Bosa i 49ers möjligtvis. Ja, inga fel här känner jag. Så att Miles Garrett och Micah Parsons fick ta mina kanter.
Jag slängde också in Miles Garrett. Han tycker jag har varit verkligen dominant i år. Och nu har han ju ganska mycket bra lagkamrater där också omkring sig. Så att, Ja, gör väl en av sina bästa säsonger, även fast han i stort sett alltid varit bra sen han kom till NFL. Och sen slängde jag faktiskt in Max Crosby där. Du nämnde ju några av de andra kandidaterna, men jag tänkte att jag tänkte, ska jag ta med Crosby? Jag tänkte, Rickard är med, han kommer garanterat ta med Crosby. Men sen tänkte jag, ska Rickard inte vara med? Nej, men då kanske jag ändå tar med honom här, så blir han liksom nämnd där, för han är ju som vanligt. Och till skillnad från några av de andra så är han ju väldigt, väldigt ensam och liksom alltid dubblad. Och ändå alltid så otroligt stor del av matcherna, tycker jag. Och är också en sån här spelare som han är ju egentligen, kommer full go varje match och är alltid bra och gör stora spel. Så att jag valde att slänga in här och där ändå.
Ja, men kul. Det var en värld, tycker jag. Det är ofta överglänst av de andra vi nämnde där. Två linebackers har du då, eller?
Exakt. Och då tog jag med Fred Warner i 49ers. Också en där spelare som alltid är bra. Och bra på det mesta till och med. Liksom både bra, tillräckligt atletisk för att droppa bak ibland och spela lite passförsvar. En utmärkt bra blitzare. Alltid bra i springförsvaret också. Och liksom leder sina lagkamrater där i 49ers-försvaret. Sen slängde jag faktiskt in Roquan Smith som har varit en succé sedan han kom till Ravens.
Jag har också Roquan Smith. Jag tycker han är skitbra. Det var han även i college, det var han även i Bears och det är han även i Ravens. Så att, här kändes det. Det stod mellan Fred Warner och en till här. Fred Warner säkra valet, det andra en liten dark horse. Men eftersom du tog Fred Warner där så säger jag Quincy Williams i Jets. Pratat inte alls mycket, eller det gör det väl, men inte så mycket om Quincy Williams som en del andra. De här av Warner och Smith som du pratar om med det. Jag tycker han, inte i smyg heller, han gjorde en riktigt bra säsong. Man glömmer snabbt med att det är så jäkla fokus på hur de inte kan spela offensiv fotboll yet, så att de spelar väldigt bra defensiv fotboll. Och framförallt har de, alltså, vad säger man? För person så går det lätt att hitta. Vi har pratat en del om Sauce Gardner tidigare och sådant. Alltså, personer som spelar väldigt bra på sina positioner där. Och där tycker jag Quincy Williams har gjort det jättebra. Redan tidigare, men framförallt har blommat ut i år. Så då kör jag på honom istället för Fred Warner.
Det känns som att det har varit alltså det är en ganska bra linebacker. Alltså linebackers har ju tappat lite, de är inte så trendiga längre, men det känns som att vi har en ganska bra linebackergrupp i NFL. Jag tycker det fanns många bra spelare att välja här mellan. Och jag menar, de senaste åren så har det ju varit lite så här att lag har ja, men attackerat linebackers väldigt mycket i passförsvar och sånt där som har gjort att de blivit lite så här, man nästan behövt plocka dem av planen lite grann. Men jag tycker att nu har vi många som ändå sköter sig jäkligt bra där och det kanske är för att man också inte spelar med riktigt lika många linebackers alltid och man är lite bättre på att inte lämna dem helt ensamma en mot någon receiver eller så där, utan man liksom ja, hittat sätt att inte det blir ett hål i laget. Och då tycker jag att många av de här spelarna lyfter lite grann och får liksom komma till sin rätt. De ska ju liksom inte hålla på och springa omkring med spelare som är 30 kilo lättare liksom, och försöka springa sprintlopp med. Men utan de ska ju jobba över de här små ytorna helst och liksom täcka zoner och sånt när de hamnar där. Och jag tycker lagen har gjort ett bättre jobb där. Man ser inte riktigt lika många linebackers som blir utnyttjade på det sättet. Så det känns som att vi har många bra spelare på den positionen just nu i alla fall.
Ja, det var tufft för en sån legend som typ Brian Urlacher och sådana och komma in och ta en plats i dagens NFL. Tycker lite synd såklart, men också anpassa sig och modernisera sig. Och som du säger, det har de gjort bra och bevisar att både du och jag tar ut ett lag med fem DBs. Som om skulle vi gjort den här drömelvan för 3-4 år sedan så hade vi antagligen jobbat med en 4-3-front eller en 3-4-front. Nu tänker vi annorlunda här redan. Adept och die, säger de väl. Så då har vi den nyckelpositionen här emellan, eller vad man ska kalla den, nickel, slot corner, vad du vill kalla den. Jag säger nickelback här. Jag antar att det är den rollen du har tagit också på någon.
Ja, det blir ju lite sådär cornerback safety mix, lite som flyttar runt, spelar kanske i lite mer insida, lite kan göra det mesta. Och där slängde jag in Trent McDuffie, som vi har pratat ganska mycket om i Chiefs, som ja, men känns bara som en väldigt flexibel spelare som är bra på det mesta. Och vi har ju nämnt honom så många gånger i år för att han har varit så bra för Chiefs.
Ja.
Så jag tycker han förtjänar den plats här.
Ja, samma här. Jag tyckte han var bra redan förra året. Nu har jag fått en liten förälskelse i honom. Jag tycker jag kan zappa in en Chiefs-match bara för att se Trent McDuffie nästan, se hur han rör sig. Oerhört kul. Om det var så där det kändes i Savano, har man också sagt liksom, när Honey Badger och Terry Matthews kom in i NFL, så var det också så här lite spektakulärt, lite annorlunda. Det där har man inte riktigt sett innan. Trent McDuffie är ju den nya, liksom 2.0-versionen av det, tycker jag. Och det är oerhört kul att se. Hoppas det liksom blir en trend och vi får se mer av den typen.
Ja, men verkligen. Och den blir ju viktigare också såklart om de spelar de här formationerna som vi pratar om här nu då. Man har så mycket DBs på plan.
Absolut. Safety-positionen med två safety. Jag har inte tänkt på någon free eller strong och fallande eller attackerande här, utan jag har bara tagit två safeties. De får vara så, de får klara av och sinsemellan vad de ska ha för ansvar där. Men också kanske lite på gamla meriter, men jag tycker han har funkat bra i sitt nya lag. Det är Jesse Bates, som numera är i Falcon, varit grym i Bengals så länge som helst. Jag tycker fortfarande han är skitbra. Och är liksom kuggen i Falcons försvar på något sätt. Så jag tycker han håller lika god klass som tidigare i nytt lag. Så det är den ena. Och sen var det svårare med den andra. Jag var lite sugen att ta Geno Stone i Ravens, för jag tycker han, jag är ju en sucker för Ballhawks som gör mycket picks och sånt. Och han har stuckit ut. Men det föll ändå på Javon Holland i Dolphins, som jag tycker är så duktig bara. Liksom så här pålitligt trygg och roterats en del i DB-rummet i Dolphins de senaste åren. Jag tycker att Javon Holland är tryggheten där liksom.
Ja, nej, men det är väl bra val tycker jag, och båda hade ju jättestora spel den här senaste helgen. Holland var ju han som sprang tillbaka den här Hail Maryn. Jesse Bates hade väl också en lång pick six om jag inte minns fel den här
Kanske har
veckan.
påverkat mig.
Nej, men de har ju varit grymma hela säsongen, så det förstår jag helt. Jag hade också Jesse Bates som jag tycker har varit klockren än så länge. Och sen slängde jag in en gammal klassiker, Antoine Winfield Jr, som tycker jag
Ja,
också har
han är så
spelat bra
bra.
sedan han kom in i ligan och gör ännu en riktigt, riktigt bra säsong i år.
Ja, jag ångrar nog att jag inte tog han. Jag vet inte vem jag skulle peta riktigt, men jag gillar ju han så in i helsike också. Ja, han är fin. Ja, cornerpositionen, Mattias. Vad har du för två corners här?
Jag slängde in Darren Bland,
Ja,
Cowboys
gott.
cornern. Svårt att argumentera mot hans pick six-rekord. Han är på, tog han det till och med nu?
Ja, han tog
Han tog det med sin femte då, den här säsongen.
Yes.
Ja, det är ju helt absurt. Och som sagt, han har ju, och det har du sagt också, han har ju varit bra även liksom utöver de här pick sixen, även fast man knappt behöver vara bra om man gör fem pick six. Det är liksom ett ganska
Nej.
stort värde bara det, men spelat bra i snapsen däremellan också. Och sen så blev det väl mitt Homer-val här när jag slängde in Devon Witherspoon, rookien i Seahawks, som
Ja.
jag tycker har spelat på den här nivån som en av ligans absolut bästa cornerbacks. Också en spelare som får händerna på många bollar och är samtidigt också en, ja, men så lite som en gammal klassisk Seahawks-corner också, väldigt bra på att komma upp och stoppa springspel och göra de här lite tuffare fysiska spelen också. Så att när rushen inte riktigt har funnits där för Seahawks så har det satt ganska mycket press på de här cornerbacksen, men de har ändå levererat och Witherspoon har väl varit den klarast lysande stjärnan där. Och ja, jag tycker att han förtjänar en plats på en sån här topplista.
Absolut. Det såg man redan i Illinois, att han föll med väldigt bra och var som lim både i man och zon spelet. Men han bars ju inte alls attackera line of scrimmage så mycket i college, så det var en jäkla överraskande för mig. Och varje gång de matcherna jag sett med Seahawks så blir jag lika överraskad att Witherspoon är så aktiv nära mot line of scrimmage. Så det är oerhört snyggt att kunna vara så mångsidig som han är. Och Ja, han förtjänar absolut att vara snackad, precis som Jalen Carter och den andra rookien här som vi var inne och nosade på trots att han inte tog platsen. Och det är väl mellan de två defensive rookien står då. Jag har också Deron Bland såklart. Behöver knappt liksom säga att jag åker här på Cowboys och tar honom för att han har varit helt jäkla grym. Val i femte rundan för bara 2 år sedan och kommer in. När Diggs blir skadad och gör det som att, att man blir stressad. Det kommer bli dyrt att förlänga Bland, Diggs och Parson där i försvaret. Två billiga spelare runt om dem. Så han är där. Sen har jag en som inte får tillräckligt med kärlek tycker jag. Det är Darius Williams i Jaguars. Jag har liksom försökt komma på vad det är som gör att Jaguars ändå har där segrar har han nu kanske. Ja, eller vad blir det med vinsten? 8-3. Jag fick kolla att ja, det är jäkla bekvämt spelschema. Det är det tursegrar. Och vad fan ska de... Jag kom fram till att det jag sett med Jaguars så har jag ständigt tyckt att Darius Williams har setts liksom, så bra ut. Och de lägger ju mycket bollar. Alltså, på många av de här bra cornersarna. Det är därför också, tror jag lite som du säger med Witherspoon här, att han blir ju testad här nu sitt första år. Och står de pall där testet så sticker de ju ut också. Surtain, till exempel i Broncos, får ju inte lika många bollar mot sig längre för att han är känt bra. Men Darius Williams tycker jag får mycket bollar mot sig och gör jättebra jobb. Och Witherspoon också och till viss mån Deron Bland. De blir ju testade och när de klarar testet så sticker de verkligen ut. Det var kul också att ta någon ny gubbe.
Ja, visst, visst, visst. Ja, och någon annan liksom, Sauce är väl en sån där spelare också som kanske inte får riktigt lika mycket
Nej, precis.
jobb i år, men som också har spelat bra. Och sen har vi ju Ramsey som har varit skadad stora delar av säsongen, men sen han kom tillbaka har ju spelat riktigt bra, men har ju knappt varit med den här säsongen. Så att,
Nej, precis.
Ja, men det var väl ingen dum
Bra.
11 tycker jag vi fick ihop där. Eller
Nej, tycker jag. Med.
två bra 11-or.
Absolut. Jag var inne på en del lika, men lite nya roliga namn. Så det inte är samma jäkla elva hela tiden.
Nej, visst. Visst. Ska vi titta lite grann då framåt och se vad som händer den här veckan? Det är ju som sagt Thursday Night Football mellan Seahawks och Cowboys. Cowboys har ju Eagles före sig i divisionen, så av den anledningen så måste man ju ändå ha gasen i. Men man ligger ju ändå väldigt, väldigt bra till för en slutspelsplats såklart. Det är ju snarare så om man vilken sidning man ska få, sådana där grejer som kanske är viktigt för dem. Seahawks å andra sidan ligger ju ganska skrynkligt till här. Jag sa ju att den här Rams-förlusten var väldigt tung för dem. Lite som Bills-förlusten här senast mot Eagles. Den hade man liksom inte råd med. Och man har många tuffa matcher. Torskar ju stort här senast. Kommer ju möta 49ers igen sen. Och som det såg ut senast så har man ju kanske inte någon. Ja, på förhand ser det inte ut som att det är en match som man troligtvis kommer vinna i alla fall. Och det här blir ju ytterligare ett jättesvårt test. Men om Seahawks ska ta sig till slutspel så måste de vinna mot några av de här storlagen. Åtminstone något av dem under den här tuffa stretchen med matcher här som de har. Så att för Seahawks är den här matchen jätteviktig. Men Cowboys såklart spelat väldigt, väldigt mycket bättre än Seahawks i år och är stora favoriter här.
Nu ska jag gå in och vara så ödmjuk och säga att allt kan hända och så. Det kan det ju såklart, men Cowboys just nu på hemmaplan också är de galet bra. Jag tror inte de har legat under en enda snap hemma än, utan allting funkar. Dak Prescott är ju, alltså jag har tidigare inte varit blyg med att peka ut brister på Dak Prescott. Jag sätter inte han på någon pedestal, men just nu spelar han på en MVP-nivå. Jag säger inte att han är MVP, men jag säger att han spelar på den nivån. För just nu är han skitbra. Försvaret klickar på alla nivåer. Vi har Parson, vi pratar om Blend. Ja, det finns så många fler där som gör det. Och med Dan Quinn liksom, som styr sina dockor där väldigt fint. Så just nu känns de mer eller mindre ostoppbara hemma. Som du säger, de jagar ju i sin tur Eagles. Man har Eagles kvar hemma. Eagles måste då förlora en match till utöver den. Men så de har ju saker att spela för de liksom inte, ska inte bara spela av säsongen. Så att det känns ju på förhand som det är favoritskap på Cowboys här, och det är det nog, men det kan också påverka, alltså just den biten. Seahawks goda delar i sitt spel, men jag tycker man lutar sig inte mot det här springspelet, i varje fall inte det jag har sett, att man kan inte förlita sig lika mycket på det här springspelet som nästan till har varit automatiskt innan. Försvaret upp och ner. Ligger för mycket press på Gino Smith nu möjligtvis? Jag vet inte, det ser lite stabbigt ut emellanåt i Seahawks, eller?
Ja, men det gör det ju. Och nu har man ju Kenneth Walker borta. Hade han borta senast här. Det är lite oklart om han kommer spela. Han har inte tränat än så länge den här veckan i alla fall. Inte måndag, tisdag i alla fall. Vad jag vet. Så att det är lite tveksamt om han kommer till spel. Och då blir man ju förlorad liksom. Charbonnet är ju inte dålig, men man tappar ju lite av det här explosiva och kanske chocka med något stort spel där som Walker ändå är ganska bra på. Att liksom skapa något ur ingenting sådär. Charbonnet är ju lite mer. Ja, han plockar upp det som finns där, han springer fysiskt liksom, men det är inte riktigt home run potential på honom varje gång. Så att, jag tycker man måste ändå ställa lite krav på Geno Smith här. Alltså, de har ju styrkan i det här laget offensivt, det är ju passmottagarna, framförallt receivers, som man har liksom en trio väldigt bra spelare, och man borde ju kunna få ut mer ur det, ur den delen av laget. Och just nu behövs ju det. Alltså försvaret är ju liksom okej. Ibland så ser det riktigt dåligt ut, men man brukar oftast återhämta sig någon gång under matcherna och börja liksom stänga ner lite grann i alla fall, så att man inte blir totalt överkörd matcherna igenom. Och hade anfallet i många av de här matcherna man torskat vaknat till lite grann, så hade man ändå haft chans att vinna några av dem. Men det har ju tyvärr inte liksom, när försvaret har börjat spela bättre så har det tyvärr inte anfallet liksom följt med. Så att ja, det är en väldigt tuff sits här för dem såklart, som möter både ett jättebra anfall, och du är ju ganska ödmjuk när du pratar om Prescott där och tycker att han är ju definitivt inte så att man kan säga att någon annan QB i NFL har varit bättre i år, tycker jag, utan Prescott är ju en lika god MVP-kandidat som någon annan. Och samtidigt då som man har ett väldigt, väldigt starkt försvar och har varit jättebra på hemmaplan. Så att det är ju Nej, jag ska inte säga en omöjlig uppgift, men en väldigt, väldigt, väldigt tuff uppgift för sig också, försöka chocka här på något sätt. Särskilt eftersom det också Cowboys ändå är, de måste ändå vinna en del av de här matcherna. Det är inte så att man bara kan glida in i slutspelet och ligga här på liksom 10-1 eller något sånt där, utan nej, de är nog fortfarande liksom taggade. Så att nej, den blir väldigt tuff tror jag för sig också. Dallas får nog ses som väldigt stora favoriter i den här matchen.
Nej, så är det.
Vad
Vad har
har
vi
vi
mer
mer?
på? Jag tänkte Lions Saints, tycker jag känns lite så här under radarn intressant. Lions, är det lite svikt i form vi ser här nu med förlust senast mot visserligen ett bra Packers, men ändå, man är inte riktigt i hamn än med sin slutspelsplats. Kanske bara känna att ja, men vi är ju bra här och släppa lite på den här gasen som den kan väl absolut vill trycka ner. Och Saints då som kämpar för att hålla den här första platsen i den här svaga divisionen och kan ta det här fuskplatsen eller vad man vill kalla det för att vara minst dåliga i en dålig division. Jag vet inte, alltså Lions känns ju både bättre, roligare och allt sådant. Men nu är ju Saints där. De är hemma i Superdome. Man är inte övertygad på något sätt tycker jag. Alltså offensiven är inte övertygad. Men passspelet finns där. Alltså Carr. Ja. Stundtals är han ju en bra QB. Rickards ständiga dilemma. Stundtals är han bra, stundtals är han dålig. Stundtals är han ju bra. Försvaret gör det okej. Okay. Jag tycker de var bättre lite tidigare säsongen. De är lite upp och ner nu. Får man igång Kamara lite mer här och bidra på alla de sätten han bidrar med i ett offensiv så tror jag den, alltså Saints har en chans här mot Lions och Lions måste också liksom hitta tillbaka till sig själva och Saints måste tuffa på för att kunna ta en slutspelsplats. Så, ja, jag känner lite liksom, puls i den här matchen.
Ja, men den har lite nerv och det är framförallt kanske för Saints då som den är väldigt viktig då de befinner sig i en liten kamp där med Falcons och till viss del Bucks också om att ta sig till slutspel här. Så att, och Detroit har ju definitivt sett liksom sårbara ut. Torska här senast och spelat lite halvschaskigt mot ja, inte så där jättebra lag. Och så att ja, man ska inte, jag tycker inte de är så pass bra att de liksom bara kommer självklart ut och kör över någon. Men det är klart att de har varit bättre än Saints i
Nej.
år, det får man ju säga. Men liksom, jag tror inte Saints kommer in i den här matchen och känner att det är liksom en helt övermäktig uppgift. Jag tror ändå de känner att de har en god chans här på hemmaplan.
Tuffare läge för Seahawks än vad det är för Saints.
Absolut, absolut. Verkligen. Jag tycker att den här Broncos-Texans-matchen känns intressant. Båda de lagen
Verkligen.
är ju med. Broncos som sagt, lite på ett segertåg just nu. Har ju en chans på slutspelet. Det är en bit kvar. De har en del tuffa matcher som de måste vinna för att ta sig dit. Men det känns ändå görbart för dem. De har det inom räckhåll. Och liksom på andra sidan där, Texans som spelar så liksom rolig, underhållande fotboll. De var väldigt nära senast här och ändå försöka göra match av det där. Och är ju också definitivt med i slutspelsracet. Så här känns ju som två lag som jagar, som har liksom goda chanser att ta sig till slutspelet. Så att den känns rolig. Och Denver när de har vaknat till lite grann här, har blivit lite mer underhållande också. Var ju ganska tråkigt att titta på dem i början på den här säsongen och för att inte tala om fjolåret. Houston har väl charmat hela året egentligen, men det blir väl lite den gamla utskällda här i Russell Wilson mot den unga stjärnskottet i CJ Stroud. Så får vi se om försvaren i de här lagen som ändå tycker jag imponerat på efter förutsättningen i alla fall kan sätta stopp för någon av de här två anfallen. Det känns som att det är två lag som har haft en positiv trend här ett tag.
Ja, Broncos har haft en väldigt positiv trend. Är det fem raka eller sex raka? Eller fem raka kanske det är. Oavsett så, alltså vilket flyt man är nu. Försvaret tycker jag spelar riktigt bra till och med. Och offensiven, alltså senast var inte Russell Wilson som vi sa. Så det är jäkla bra. Och ändå vinner man och har inga större problem att sätta poäng på ett av NFLs bästa försvar. Och har man då en växel till att lägga in där så känns det, ja, Broncos är farliga nu. Tycker jag också det känns ganska svårt att veta vart Broncos attackerar. De tar yard på lite alla möjliga sätt här just nu utan att säga att ja, men där, det är grejen på Broncos. Stoppar vi det så måste vi tvinga dem till att göra det. Alltså, kanske jag inte är smart nog när jag ser ett lag, men jag kan liksom inte se den här tydliga grejen. Stoppar vi det med Broncos så stoppar vi deras offensiv. Jag ser ingen sån grej. Säger inte att deras offensiv är ostoppbart, det är inte det jag menar. Men alltså att de kan ta lite poäng där, de kan ta lite yards där, de kan plocka det lite så. Och där tycker jag Sean Payton är så jäkla bra, att han är lurig, jäkla offensiv skalle. Så att inte helt lätt att gameplana mot när de är i zonen, så att säga.
Nej, man får ju några stora spel från Mims då och då, men annars är det ju mycket de här stora spelen är just Sutton liksom. Får man bort honom lite grann i matchen så kanske det kan underlätta, men han är ju också ja, en av ligans bästa receivers på de här 50-50 bollarna, de här tuffa mottagningarna, toe-tappen på sidlinjen. Så att han är ju svår på det sättet att man liksom, det är ju svårt att inte, liksom att han blir isolerad ett gäng spel per match i alla fall ute på kanterna. Och Wilson är ju fortfarande bra på att kasta de här regnbågspassningarna och då är han väldigt, väldigt bra på att anpassa sig till dem. Så att han är svårare att ta bort än vad man kan tro, Sutton. Men han spelar ju på väldigt hög nivå. Men det är mycket kretsar ju kring honom. De köttar ju på rätt bra i springspelet, men i passningsspelet så blir det ju mycket kring honom.
Och sen är det lite så här, lite som med Lions med Texans. Nu är Lions ett steg före eller två steg före, men Texans solskenshistorien i år har gått från klarhet till klarhet och liksom tuffat på mot slutspel inom räckhåll. Nu fick man sig en stöt här senast mot Jacksonville, en divisionsmatch som Jag egentligen avgjorde vem som ska ta liksom ledartröjan här och den valde Jacksonville, eller den vann Jacksonville. Hur tar det här unga Texans, studsar de tillbaka till det här från att vara liksom, ja, kolla på de här Texans nu jäklar, de är bland de hetaste i ligan helt plötsligt, till att förlora liksom, kan det krypa sig in en oro bland den här orutinen? Jag tycker Stroud som vi pratade om inför förra veckan, att han såg mänsklig ut, han såg jäkligt bra ut i förlusten senast också. Tillsammans med då Dell och Collins, receiversarna där som tycker jag hittar varandra jättebra. Så att, jag vill ju ändå tro att han kan det, för Stroud verkar ju inte liksom ha drabbats av, ah, nu hade jag en dålig match, shit, nu måste jag skärpa mig. Då går han in och gör en bra match direkt här. Så att, jag vill tro att det inte är så med Texas, men ett ungt lag så kan sånt påverka. Så att, jag bud på veckans match, Broncos Texans.
Ja, men jag håller med. Känns väldigt intressant på många sätt. Det känns också som att det ja, som du säger, två lag som har Denver som har vunnit väldigt många matcher i rad där och Texans som ändå känns som ett lag som vi bara kommer få höra mer och mer av de kommande säsongerna här. Kärnan av spelarna där, deras unga receivers, defensiva linjen, QB:n. Ja, det är mycket liksom som pekar pil upp för dem. Mycket liksom ung talang som borde kunna leverera många år framåt. Så att extra kul att följa dem av den anledningen också. Annars tänker jag väl framför allt att vi nästan ramlar hela vägen ner till veckans stormatch där egentligen. Det finns ju några intressanta matcher i det sena fönstret där och även nattmatchen är väl lite småspännande, men 49ers-Eagles är väl den som på förhand ser ut som en av de absolut vassaste. Det är de tillsammans med Cowboys kanske två bästa lagen i NFC just nu. Det är ju ett riktigt stormöte. Båda de här lagen är ju liksom ja, mer eller mindre redan liksom stämplat sin slutspelsbiljett. Kanske tydligare än nästan några andra lag i ligan. Så att, men det blir ändå kul att se hur de gör upp och man kan ju absolut tänka sig att man kommer att se de här två i slutspelet sen. Och då båda har haft lite så här sämre perioder under säsongen. Eagles pratade om kanske framförallt i början på säsongen. De vann ju ändå. 49ers hade ju en tuff period där på några matcher när Purdy inte spelade så himla bra, hade lite turnovers. Men de har ju klättrat tillbaka efter det. Så nu känns ju båda de här två lagen som att de ändå vet vad de vill göra. De börjar liksom hitta rätt lite grann. Det känns som att det kan bli en riktigt spännande match.
Ja, verkligen. Jag vet inte vilken ingång man ska ta på den här matchen. Det finns mycket goda liksom, kryddor och grejer att fokusera på. Jag tänker då att jag har lite högt på Purdy här, quarterbacken i 49ers. Det är klart som fasiken att han spelar på en riktigt fin nivå och har gjort en jättefin säsong. Så jag tänker, jag rider på den vågen lite då och lyfter Brooke Purdy här som att någon form av statement match för oss tvivlare då, trots att jag egentligen inte är en tvivlare, så vill jag ta den sidan då för att det är roligare. Det här kan vara en sån riktig statement match för Brooke Purdy. Gå och vinna i tuffa jäkla Philadelphia. Nu när det blåser kallt där publiken visar han fingret konstant. Här kan han visa något. Jag vill lyfta då Brandon Ayuk som jag tycker är. Jag tycker fortfarande det pratas för lite kring honom. Med Debo Samuel, McCaffrey vad heter han? Tyranden. Så pratas det för lite om Brandon Ayuk. Jag tycker alltså en av de mest underskattade route runnersarna i NFL. Jag tycker han springer sina routes så oerhört fint. Och det passar Purdy så oerhört bra. De två ser ut att, alltså nu hittar Purdy de andra också bra. Men just Purdy och Ayuk tycker jag det är en så oerhört fin match mellan de två. Och Purdy gör säkert Ayuk bättre, men Ayuk gör framförallt Purdy bättre när han springer sina oerhört cleana routes. Så att det tycker jag ska bli jättekul att följa. Och man kan slå Eagles där. Man kan slå dem i det läget mellan linebacker och secondary. Och där kan Ayuk göra jättestor skada för dem. Så det tycker jag, det ska jag kolla på en del. tänker jag.
Ja, men jag håller med. Det är intressant med Ayuk, han kom ju ut och visade ju liksom stort löfte tidigt i sin karriär. Sen hade han ju lite tappade passningar, lite misstag där tidigt i karriären och liksom fick lite mindre liksom ansvar efter det, att man inte riktigt litar på honom. Sen har han fått liksom jobba sig tillbaka på något sätt, och nu är han ju ganska tydligt deras nummer ett receiver och gör ju många stora spel hela tiden. Och som du säger, som en route runner så är han ju riktigt, riktigt vass och både kvick på de här små ytorna och är bra i det djupa spelet och liksom positionera sig och tuff genom mottagningen och allt det där. Så att nej, men man skulle också vilja se dem använda Kittle lite mer. Han är ju en ganska underutnyttjad spelare. De använder honom väldigt mycket i blockeringen och såna här grejer. Också en spelare som jag tänker att det finns lite extra att plocka fram. Vi får väl se hur de kan springa bollen här med McCaffrey mot Eagles. Det är ju inte alltid helt enkelt att springa mot den här defensiva linjen i Eagles, så att vi
Nej.
kanske försöker hitta lite andra sätt att hitta fram. Och för Philadelphia är det ju så här, kan de sätta ihop en, liksom, en hel match där de spelar bra med sitt anfall hela matchen
Ja.
och inte bli så här himla beroende av de här stora spelen, utan kanske kan flytta bollen lite mer konsekvent med Swift och gänget på marken. Utan att det behöver bli såna här hjältespel från Hurts långa passningar till AJ Brown. Det är ju klart, man vill ju inte ta bort det elementet, men man kanske inte vill vara helt beroende av det. För som jag sa senast där, de hade ju många drives som antingen var three and outs, eller så satte de ihop en ganska snabb lång touchdown drive. Och när man väl kommer in i rytm så är man ju väldigt, väldigt bra. Men ibland har man ju svårt att liksom komma igång, få igång drivesen riktigt. Och får man inte igång de här första spelen, får man inte den här first downen, ja, då är det svårt att få igång sitt springspel. Jag såg att det var lite fans som var inne i våran Slack där och så bara, ja, men nu har de äntligen fått igång Swift och springspelet lite grann. Och det är ju svårt när man inte liksom, går man tre spel och sen ut, man får ett dåligt springspel, ett dåligt första spel, en flagga eller någonting, så försvinner liksom springspelet och gameplanen lite grann. Så att det är viktigt för dem att liksom hålla lite rytm i sitt spel och inte ha de här negativa spelen som gör att man hamnar i lite jobbiga situationer där man inte helt själv kan välja vad man vill göra ur sin playbook och såna här grejer. Så att lite intressant att se om de kan sätta ihop lite mer, ja, långa, stabila drives så där det inte blir så himla hackigt som det ändå sett ut ganska mycket för Philadelphia. Sen är de så pass bra, så många stjärnor, att de löser ofta ändå. Men sen när man väl möter de här riktigt bra lagen här i 49ers då, men även kanske i slutspelet, så blir det ju viktigt att man inte hamnar i den typen av funks. För då kan man ju hamna i ett hål som är ganska svårt att ta sig upp ur om man möter ett riktigt bra lag.
Jag tror verkligen de vill springa med bollen. Men som du säger, de sätter sig i taskiga lägen. Jag vet inte, det är så många gånger i år jag har sett Eagles som bara mer eller mindre skiter i och spela i första halvlek. Utan sätter sig i ett skitläge i början av andra halvlek. Och grymt imponerande liksom vänder det och vinner. Bara det är liksom stor heder och att de är 10-1 när de ändå mer eller mindre varje match jag har sett, de kommer andra halvlek. Första halvlek så sätter de sig bara skiten. Så att det är att de slarvar bort det så mycket i första halvlek att man kan inte, då måste du börja chanspassa lite mer med Jalen Hurts i andra för liksom, och komma, ta ikapp gapet och sen när du kommer ikapp då kan du börja jobba med Swift igen lite mer. För han har ju gjort skitbra när han har fått springa så det är inte det. Nu är det är första året med Brian Johnson som offensiv koordinator. Jag tycker han gör det jättebra. Men det är ny koordinator här och Jalen Hurts stundtals bra, stundtals har han inte varit bra i år. Alltså i kollade han, det kan ju också ha att göra då med att de måste komma ikapp här för att det är lite mer, jag vet inte, äventyrligt inom situationstecken i pass. Han chansar lite mer att han måste chansa. Om du kollar på det, hans picks har gått upp. Jag tror han har 10 interceptions i år. Hade absolut inte så många förra året. Nu ligger inte det bara på honom som det sällan gör på en quarterback. För jag är den första att säga att det finns jättemycket gott att ta fram med Jalen Hurts. Men han har hamnat i en liten halvtaskig situation och det kan komma och bita dem förr eller senare. Tycker också, du säger det också där att man gick mycket tre och ut eller så gjorde man ett superspel. Jag tycker också att det återspeglas lite mer i red zone det sista. Att man har du inte det där att du har 1 yard to go och man är automatisk med den här touch pushen så ser det också lite sådär halvkrassligt ut i Redson. Inte alls så automatiska som de har varit tidigare. Så 10-1, man ska inte vara orolig i Eagles. Men man kan inte komma in i slutspel med det här chansspelet. Då måste du styra upp det och spela mer än en halvlek bra, för att du kan inte lämna det till chans i slutspel.
Nej, och som de nämnde ganska mycket under sändningen den senaste matchen, det här var ju fjärde matchen i rad då Eagles hade färre yards än sin motståndare och ändå vann. Och det är en styrka i sig såklart, men det säger ju lite om hur att de kanske inte liksom har, ja, de har inte gasen i från början direkt, utan man får liksom
Nej.
jaga i kapp. Och sen så man lyckas ju med det för att man är ju jäkligt bra helt enkelt. Och man har spelare som gör stora spel, liksom Hurts till sina receivers där, både Smith och Brown. Så att, men ja, som sagt, lite upp och ner för dem inom matcherna, liksom. Även fast deras record är nästan fläckfritt. Jag tycker att den här matchen mellan Chiefs och Packers är ganska intressant på Sunday Night Football där också. Packers som sagt jagar ju lite slutspelsplats, och Chiefs har ju sett lite mindre överlägsna ut än vad de har gjort tidigare år. Men det är en tuff match såklart för Green Bay, men den spelas ju på Lambeau Field. Den är ju definitivt viktigare för Packers än vad den är för Chiefs. Så av den anledningen så kan det ju vara intressant. De har ju en ganska god chans här tycker jag. De har ju Vikings i den egna divisionen som är en av konkurrenterna om de här wildcard-platserna. Men Vikings har ju gått ner sig ganska rejält. Torskade ju mot Bears här senast och ser ju inte lika bra ut som Packers, tycker jag. Trots att de är en vinst mer. Så att man har ju en chans att passera dem, tror jag, divisionen. Och då är det inte så där jättestenhård konkurrens om de andra wildcard-platserna. Så att man har en ganska bra lucka här. Men då skulle det ju sitta som en smäck om man kunde få en sån här vinst som man inte räknar med riktigt, att slå Chiefs som är mer eller mindre klara redan, trots att de bara är 8-3. Eller bara, det är ju bra, men det är ju inte liksom 10-1.
Jag tänker på att man kanske ska vara, nu kommer Jordan Love från kanske karriärens bästa match. Man kanske ska gå in lite mer nykter för den här matchen och inte förvänta sig att han ska göra det här. För att Spagnolas attackerande försvar mot den här linjen, alltså de kommer få den pressen som Lions kanske inte lyckades få här. Jag säger inte att de kommer lyckas varje gång, men det kommer bli betydligt svettigare för Jordan Love här. Han kommer inte kunna stå och läsa två, tre reads varje gång i fickan. Det är en matchup som passar Spagnolas försvar, tänker jag. Sen har Packers delar i sitt försvar som absolut kan störa Mahomes också. Men jag tror på den här matchupen för Chiefs, så att även att den spelas i Lambeau så tror jag på Chiefs.
Nej, men jag är med dig. Jag är med dig. Men för Packers del så skulle det ju vara, ja, skulle man få ännu en bra match och Love här under tuffare förutsättningar, då skulle det verkligen vara lite som du pratade om tidigare där, lite av en statement match om han skulle kunna ställa till det här lite grann och ta en vinst här till sitt lag. Det kommer säkert också bli ganska tufft att få igång springspelet även här, så att mycket kommer säkert hänga på honom. Sen måste ju försvaret göra en stor match. Rashawn Gary och de här andra stjärnorna som man har på försvaret måste ju verkligen störa Chiefs, kanske orsaka någon turnover och sånt där om han ska ha chansen.
Jag tror vinner Packers den här så sticker ut hakan och säger att då tar de sig till slutspel.
Ja, nej,
Momentumet det
då
ger
ser det
den
ju
här
riktigt bra
vinsten
ut.
också.
Visst, visst, visst. Ja, är det något mer du vill lyfta?
Nej, inte direkt så jag kan komma på. Så jag tycker vi har tagit fram de viktigaste matcherna här. Eller de på förhand mest intressanta. Så att jag känner mig nöjd.
Ja, men gött. Och jag tänker att nästa vecka så blir det så att säkert att vi tittar lite grann på tabellen. Det är ju ändå inte så många, säsongerna går fort. Det är inte så många matcher kvar. Vi är ju redan inne i vad blir det, vecka 13 här nu. Så att efter det är det ju bara 5 matcher kvar innan det är grundsäsongen är över. Så att då blir det kanske ganska lagom att titta lite grann på hur det ser ut i slutspelsläget i de olika konferenserna, hur divisionerna ser ut och så där. Så att det ser vi fram emot att kika lite på nästa vecka. Men vi säger väl tack för oss, Lasse, och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det.
Ha det gött.